hos mig då två personer härifrån bygden. Det är Sven Svensson ifrån Lindås och Elis Karlsson som är uppfödd och har bott i Mörsjödal. Vi ska prata lite grann om Torpen och om bygden här omkring. Och vi har tänkt att börja med soldattorpet här till Lindås. Och vad vet du om det sen?
Ja, det jag vet så mycket som att det var en väldigt arbetsam och duktig människa han som bodde där. Han odlade ju upp det ena stycket av på gatubacken, en fin södersluttning. Där började han odla det. Vi kanske skulle säga också att det är den 18 oktober 1993 idag som vi är bjudna här till Henry Andersson. Och Elis Karlsson Mörsjödal, du har mätt stubben på den där stora lönnen vid soldattorpet.
Jaha, det stämmer det.
Ja, 1,50 är stubben.
Ja, ett imponerande storlek.
Ja.
Jag tror inte att det är så stora lönner uppe i, du vet, i Jönköping där uppe i Rådhusparken och där.
Och den hos syntes vida omkring. Den kom upp över Peterstorp så såg man henne. Och på hösten nu i augusti, september när lövet började skifta i färger, det var en vacker syn.
Ja, soldaterna, vad de hette det har du inte reda på precis, så du har något minne utav.
Nej, men Josef Sydlin, han visste det. Jag var ju dum som inte skrev upp eller antecknade, för han visste vartenda toppställe vad det hette. Men den här soldattorpet under den stora lönnen, det upphörde ju 1901, indelningsverket. Och då följde ägolotterna tillbaka på de tre Lindåsgårdarna. Och där stugan stod och den ängen, det föll tillbaka på Södlingsdrottet ifrån då. Och då flyttade de hem den stugan, så det är undantagsstugan där på Södlingagården. Och byggde på lite för den var så låg. Så de byggde på så det skulle kunna bli ett rum och en liten hall uppe på andra våningen, fastän det gjorde de aldrig i ordning. Och det bodde han Södlin och Anna Södlin. Sen kom ju Ellen Södlin hem. Sen Gustav Södlin var död och blev bonus där också med. Så då bodde de fyra personer i den lilla stugan.
Ja, det var hennes son Harald,
ja,
då som bodde där.
Ja, som bodde så här. Han gick ju i skolan och gick och läste där. Men sen kom han ut när han gått och läst sin. Jag tror det första stället han var på, det var i Vranghult.
Sen var han väl vid trädgårdsmästare i?
Ja, det var han. Nej, dessemellan var han en skogsågare upp i Norrland. Sen var i Norrland, men sen kom han ner till
ja, under krigsåret då var han uppe i Norrland.
Ja, det var han, ja. Men sen kom han ner till Lund hos en trädgårdsmästare där och lärde upp sig där, så att han sökte in vid SJ och skötte deras blommor och rabatter och åkte mellan stationerna och skötte deras blomrabatter. Så han var ju så god som trädgårdsmästare. Han blev bosatt på löjtnantsbostället där uppe i Vranghult, och det kom någon annan soldat till det. Och Anderstorp, det kallas i dagligt tal för mormors, för det har aldrig varit någon mormor där någon gång. Och de började odla på Nymåsen När de fäste så var det den tapan där som började att odla. Det var inte något odlat, det var ett gammalt slottrakär. Så de slådde det, så det har stått en hölåda där som de la in höet i och körde hem på vintern sen. Så jag började odla lite där. Men vad han hette, det vet jag inte precis. Och nummer tre, nästa, det är Midas. Det var ett stort soldattorp. De hade sin utfartsväg, det är just så nära ut till Åsidavägen, Lajsjöbolsvägen. Han var liksom lite höding över de andra, för när jag hade varit på slätten som de sa, så var han anförare för truppen. De var i kronans tjänst när de kom till Midas. Där upplöstes det, ja, de fick gå var och in till sitt. Så han var någon grad över.
Ja, någon distinktionskorpral.
Ja, någonting sånt där. För han höll befälet och likadant sen. När de skulle in igen så samlades de hos honom där. Sen marscherade de. Det var Hultsfred de gjorde. Och med.
Ja.
Ja, planen, där bodde ju Nisse. Men det var en stor affärsman. Han hade två hästar. Han köpte upp fläsk och smör och ägg och potatis och hudar och skinn och var det bär i skogarna, så köpte han upp det och fort till Vittlande med om tisdagarna och sålde. När de hade kött ut hästar på gärskiveriet i Skeda och Nöble, så brukade han köpa dem där. Och sen var det väl några år som han kunde ha dem, men de tyckte synd om dem, för de var så magra hästarna. När han körde för i bostad så kom de ut och beklagade sig över att de var så magra hästarna. Ja, det kan de, sa han, men ge dem något, det gör de inte, så.
Det var väl det där Angeli Borg sköt en häst för.
Ja, det var det. Han var ju kunde knappt gå ut ur stallet, så dålig var han, och han, de hade bett Angeli gå dit och skjuta hästen.
Han bara, jag skulle få se hästen.
Ja.
När Nisse kom ut med honom utanför dörren så sköt Angeli honom.
Ja.
Det sa jag, att det var Gustav Johansson i Boråstad som skickade upp Daniel. Ja. Men den här Anton Ahl, jag ville påstå att det var Emma Lilja.
Ja.
Det var väl många kanske som...
Ja, det kanske var många som...
Och det vet jag, för så EU pratade om Nisse och Emma Lilja där borta.
Jaha.
Och så sa folk sa det, det var inte alltid hon snäll med Nisse.
Nej.
Och det var precis en rivande front här på Emma Lilja.
Ja.
För jag vet att hon i krigsår, och då så ville de ville flytta tillbaka, ville flytta tillbaka till Nya Torp.
Jaså.
Och hyra det ut Oskar.
Jaså.
Men det förstod jag att, men de ville inte ha dit det.
Nej, du.
Det förstod jag för... Och det förstod hon med på morgonen till gatan, och var inte på sin svenska. Hon sa inget, men att hon inte tyckte om det, det gjorde hon inte för.
Jaha.
Nej. De sista som bodde där uppe på planen, det var väl då Kalle och Anna i Källehult.
Nej, det var Nisse. Det där blev ledigt i Källehult. Så flyttade de gift där jag bodde, de med där uppe i planen. Men sen när det blev i Källehult så flyttade jag dit. Så den sista som bodde där var Nisse.
Alltså, men Erik i Källehult är född på planen.
Jaha.
I alla fall.
Ja.
För Albert Södling talade ju om att han var och körde efter barnmorskan.
Jaha.
Och det var väl på... med släda.
Jaha.
Och det var på vintern, och det var ju inga vägar, utan det var ju precis bara att ge sig upp i skogen.
Jaha, du.
Där vid.
Jaha. Jo, det har bott många i den lilla stugan, men den minns jag inte, varken stugan eller laggården.
Jo, laggård, det måste du minnas väl. För det minns jag nog, och laggård stod på sig uppe i planen.
Ja, just, men det var ju bara... väggarna.
Jo, det var Ja, det var nog taklöst var det nog.
Ja, det var det ju. Ja.
Men annars idag går så kvar, för jag vet ändå, det var ju så oerhört stor lag.
Ja, det var det ju.
Där var jag med Oskar en gång uppe, och då så stod det en gammal trebilaråder där inne. Och det var, då stod det en del av väggarna där. Och ja, det här det var ju på ungefär 70. Och så jag fick ett sånt där utav bilarna, det var ju uppbrottet, så de bara så har haft ett gemalt av dem.
Jaha. Det är stolen, vi har donationer, i Lindås. Där bakom det är Jösselstad, där stod så att det är tre bilar där. Och där borta bor kunglig på planen, för jag vet, jag sitter där borta.
Det kan hända ju.
Och jag har sittit där uppe, så det är det enda jag har sett, så var det med att det fanns ett upp på planen, det vet jag. Och sen stod det ett där vid Oskars Jösselstad där.
Ja. Men så var det där uppe vid planen, då fattades det en bil på, för det fick jag då till Oskar då.
Jaha, det kan ju hända så det vet jag inte.
Jag vet inte om det tog hem det.
Men det då var
det... Ja.
Jo, det berättas om att när de kom dit till planen och skulle sälja smör och ägg och fläsk till när de skulle mest göra till utlandet. Så gick han alltid ut när han skulle gå till pengar och betala, och de tittade vart han gick. Men det var inte i stenrör och närmast stugan, utan det var länge bort. Det var för illsvård och för kyva, så trodde han inte ha pengarna i stugan, utan han hade dem i stenrör. Och nu när jag fortsatte med skogsbilvägen, sank Fly eller Sankta Mar heter det där, det var ju otroligt med sten, det gick åt det. Det sa jag till Bernt Hörgren, när du tar sten i stenmurar här, så ta försiktigt, för det är en skatt där, sa jag. Ja, då ska jag ta lite i skopan, sa han var gång. Och så då tar vi helt var, så behöver vi aldrig göra något mer, varken du eller jag, så. Men när vi hade slutat på kvällen, så ville han skulle köra över och se hur det höll. Nej, du, sa han, det kan du inte lura mig till. När vi kommer i mål så syns det ingenting utav detta. När vi kom på morgonen syntes ingenting utav det, det var nedsjunket.
Ja.
Så det gick åt mycket sten.
Det var djupa bihålar på det var vägarna.
Men nu styrde vi, så det har hållit att köra på. Nu går det stora timmelass över det.
Ska vi prata om torpet Nyelund lite?
Jaha. Det var också ett rätt så stort torpställe. Och det var en idig och duktig man. Han var uppe vid 4 månader och gick hem och började att bruka. Granngården Södlins hade den då, de var ju i Stockholm och målade på somrarna. Och han skötte den gården bredvid sitt torp. Och höll på sent om kvällarna, och det blev redigt allt vad han gjorde. Det var aldrig något som misslyckades för honom. Det hände ju för vem som, hur duktig är det att det kan misslyckas någon gång, men det gjorde det inte för honom. Men sen blev hans fru blind. Hon var mycket äldre än han, så han kunde inte bo kvar där. Så det var de första som far värvade ner till det nybyggda ålderdomshemmet. De kunde inte klara sig själv. Det här var inte så gammal, men det var för det att hon blev blind, hans fru.
Det var han, Gustav Johansson, som han födde 1849, som vi kallar för Laggan.
Ja. Ja, jag sitter en Johansson i efternamn.
Ja.
Gustav Nylund står det här. Ja, ja, han var Laggar med, ja. Och det var de så förskräckta för. Fattigstuvan eller ålderdomshemmet, det var ju en gammal stuva där uppe i Nortepäcks kyrka som de hyst inom i Funtima och Konram och andra. Men sen när det blev nybyggt här inne i Ekedungen, det var Ekström som skänkte mark till det där, så var det svårt att få några dit där. Och då sa far till honom, nu har vi det färdigt, men vi har inte lyckats få tag i någon vaktmästare. Och då kan du inte flytta dit någon, för det är en vaktmästare som klipper gräs och skottar snö och håller i ordning på vintern. Han stötte till med den stora elgafflen i golvet, satt framför spisen. Jag ska säga dig att du behövde inte vara bekymmer för det, det kan jag åta mig, sa han. Och sen sa far till dem att alla som kom dit så skulle de få ett vaktmästaren. Så då kallade honom för vaktmästaren, för det var den högsta betyget han kunde få. Och när far kom dit och skulle se honom med dem, hur var det med vaktmästaren, sa. Jo, du, det ska jag säga dig, Otto, att så bra har jag aldrig haft det. Så ser du till de andra tapar att de behöver inte vara rädda för att flytta hit. Ja, för de var förskräckta för det. De trodde det var som uppe i Notterbäck vid köken där.
Ja, det sa den här, vad heter den här bonde Rosenholm som flyttade dit för dålig krigsår eller vad?
Gustav.
Ja, men det är det. Det är det, sa den här, sa det, jag tar inte om för Rosenholm och bönor och bra det här, för då flyttar vi hit av en sån.
Ja.
Jo, det var Albert Söderlind talade då med den här Gustav när han skulle gifta sig.
Jaha.
Därvid, jag vet inte om han var kanske inte riktigt så kvicktänkt heller ibland.
Nej.
För se, han hade blivit instruerad hur han skulle säga.
Jaha.
Och så tog jag denna.
Jaha.
Så han, och han kom lite av sig, så prästen läste ju för oss, så tog jag denna, sa prästen. Jaha. Kuss, sa Gustav. Nu tar han henne.
Jag tänkte han sa som det var en när de frågade honom om han tog denna. Ja, det har jag redan gjort.
Ja, den i Lund är ju också nerrivet nu. Men syns det nog kvar av att...
Nej, det är lite bredare. Det är en brädhög där lagen har varit.
Ja, det är inte, det är brädhöjd där, det är loggen som var nerriven, det var en lada.
Lada var det.
Ja, det var det
visst. Ja, den har jag sett med.
Ja, det var en lada där,
som den norska
byggde upp. Var det din far som byggde upp den?
Ja, det vet jag inte.
Jo, det har jag
hört talas om. Det kan ju hända förstås om. Men det är ju, när de rev ner loggen var väl för stor, det inte har två år, så det var ju... För jag minns faktiskt där uppe när Oskar var där och slådde. Och slådde in ner i Måse där nere.
Jaha. Jaha,
det var ju innan jag började skolan, för vi skulle gå till och bo.
Det var i början på 20-talet då.
Mm. Det var det.
Jaha.
Men här har väl varit vid Nyelund också en backstuga, men det har ni inga.
Ja, det har varit en stuga till där, ja. Lite längre till höger upp i backen där uppe, det har varit en stuga där. Ja.
Finns ju inga uppgifter på.
Nej,
det.
Nej, det gör inte, men stenfoten finns det. Den finns det.
Ja, ska vi gå upp till Marsängen?
Marsängen sen, ja.
Där.
Hette han inte... Vad hette han?
Den...
Som bodde i Marsängen.
Sist.
Den sista, ja, som
bodde. Precis, det var Söderlind. Eller henne hette...
Carl August Isaksson. Isaksson.
Carl Isaksson.
Ja, Carl Isaksson, ja.
Ja, det var
han som var trädgårdsmästare.
Ja, han var för att vara med, men det kunde...
Ja, han hade alla sorters bär och päron och äpplen och plommon, en sådan fin trädgård.
Det har ju nog det fina, men det finns en fotträdgård som har varit.
Ja, det tror jag.
Lindos.
Och hon heter ju Lotta, eller Charlotta.
Jaha, det gjorde hon
ju. Och den minns ju så väl när hon gick förbi här och handlade, för de flyttade ju till Modala.
Ja, det gjorde ju.
Och det hade ju...
Var det hans dotter som var gift med Axel Karlsson?
Jaha, det var det.
Och sen var det väl en dotter som var gift med han urmakaren?
Ja, det var det. Janne Nilsson. Ja,
och sen Oskar Karlsson, han Bert Karlsson.
Ja, just det.
Han omkom ju nere i Klaraström, en olycka den där.
Jaha.
Jo, den här Karl Isaksson, han svarvade ju också liakagga och gjorde snickeri.
Jaha.
För jag vet att den första lie jag fick, så kom, vet, han kom och hade gjort ett par extra små liakagga.
Ja, så
det här. Det finns en.
Ja, du, det gjorde också Petter med Fodor. Lia var växer och sånt.
Ja.
Jag gick förbi det hemma en gång och då bad Bert honom göra en liten räfsa till honom. Och han sa varken ja eller nej, men nästa gång han kom så hörde han en liten fin räfsa, så extra fin och lätt. Bredvid snickarmästararbete som hon skulle ha. Det var en... jag vet inte var han kom ifrån egentligen, vet du det, Elis?
Nej, jag vet inte det.
Men han är inte uppe där på trakterna.
Nej, men jag har för mig att du vet att den här, om man inte var slut på de här, du vet, Sven Isaksson.
Ja.
Där i, vad var de bor ju där uppe till Flyer.
Flyer.
Ja. Jag har för mig att han sa en gång att han var släkt i... och så Karlsons första fru.
Jaha, du.
Det är det enda jag har nämnt, därför du nämnde det, för han nämnde det en gång.
Men vad han är född och uppväxt, det har jag inte lyckats få reda.
Då är han nog där uppe från Flygbo någonstans.
Ja, det kan hända. Det kan hända, det är så.
Jaha, om vi skulle resonera lite grann. Höglund har vi inte varit vid.
Nej, Höglund har vi inte varit. Det minns jag av både boningshus och laggård. Och de sista som bodde där, det var Svanbergs. Och de flyttade till Heda ett litet tag. Och sen till Landsbro, och där öppnade hon affär till det. Det var en stor affär på den tiden när alla skulle köpa 47. Jag hade inte elektriskt lyse. 47 och snus och tobak och mjöl och jäst, det fanns allt som man kunde tänka.
Och salt.
Ja, och salt, ja.
Och jag vet, hon hade en, men de hade en kund som handlade allt det. Och det var Karl Hjelm.
Jaha.
I Korsmåla.
Jaha.
Och det var hon där barnen på hem där när de gick i Korsmåla.
Jaha.
Och du vet, som fotogen, där köpte de ju lite sådant vis på.
Ja, det gjorde jag.
Och det var en flaska att bära där, så. Mm. Men du vet, sen har hon slog igen affären där förstås, så kunde inte han gå åt det till Klaraström.
Nej.
Det var ju längre.
Ja.
Det var ingen som var, för det var ett skolbarn som fick bära hem på den där liten.
Jaha.
Utan då fick jag köpa sig för en redig fotogenskammar.
Jaha.
Men då kom han ju en fond med hur mycket pengar han har gett till dem var på fotogenen.
Jaha.
Han har köpt det eftersom det är fotogenskammar och betalade ju så många gånger för att få för det mycket.
Det är
han själv som kunde köra större på 10.
Jag gick 10 liter förstår du. Och jag tog 10 år liten.
Äldsta dottern, hon hette Annie.
10 liter, det var i krona.
Hon får ta Amerika. Och det har inte hörts någonting om henne. Antingen de har haft bra eller dåligt, så brukar de väl låta höra av sig. Men det har inte hörts någonting. Och den äldste pojken, han heter Konrad, han blev målare. Han flyttade till Solberga kyrka, han blev kyrkmålare. Målade bara i kyrkor. Och sen var det Edvin Svanberg. Han gick omkring och skulle ha tiggde trä ut och vara bonde, skulle bygga sig ett hus i Korsberga. Och det är det första huset när man kommer in i Korsberga samhälle på vänster hand, ett fint hus. Den fick ju mer virken som gick åt. Sen han fått huset färdigt och sålde annat. Och då skulle hans fru gå till sina bekanta och tigga i trä ut och var in och byggde ett hus till.
Ja, jävlar.
Men han var egen målarmästare.
Edvin.
Ja, det var han. Och sen Erik, han blev ju kvar där och övertog stället till hans bror. Han blev ju glasynare på glasbruket där uppe i Lindshamn. Han har aldrig haft något annat arbete. Två flickor var det, Elsa och Hildo. Hildo kom ju väl långt. Hon fick ett bra och gifte sig till en stor gård. Och Elsa Svanberg, hon kom till Fagerhult. Ja, hon kom till en stor gård hon också. Men sen sålde i gården och köpte ett hus i Friskeåsede. Så jag har varit hos dem många gånger där. Och det är tydligtvis så bra. Och bra, och de kom bra ut. Och han hade arbetat hårt i hela sitt liv. Han njöt ut av friheten. Klasen hette hon.
Och innan det hade ju, bodde ju Ahls far, han som var mjölnare i Landsbro.
Ja, det är väl hans far som har
hållit upp. Johannes Pettersson, han kom ju från Dädersjö. Han var ju född 1816.
Var det inte han som hållade upp det torpet?
Jo, det gjorde han väl. Ja. Och han, det har Berta talat om att Ahl, hennes far alltså, Algot Ahl.
Ja.
Och sen hans far då, den här Johannes Pettersson, de gick och högg stock på vintern i ute vid Getaryggarna, ute i Kolsund, och i trätofta och träsko i snön. Det var kallt om fötterna. Och sen var det väl hans far, han tog av myrmalm och hamnade i sjön. Och sen gick hem blöt och han fick lunginflammation och dog.
Jaha, det har jag också hört ju.
Den här.
Det var han i Höjlund.
Det var ju Berta Ahls farfar. Ska vi...
Det var nog rätt tungt att gå så när jag ligger till sjön och så gå hem med blöta kläder.
Hör du, Ahl i Landsborg, det var det enda jag menade som gick med träsko jämt. Han hade träsko...
Ja, och två på strumpor och träsko, det hade han något runt.
Ja, om han gjorde träsko själv.
Nej, det gjorde han inte.
Alltså det gjorde han, det kan vara träskomakare.
Nej, några träskor tror jag inte han gjorde. Men han hade alltid på sommaren ett par tunna, lätta, slätslitna träskor med två par strumpor. Det fick han nog ha så det inte skavde honom.
Ja, det är klart att träskor, det var värmarskor.
Ja, det var det.
Det här Spångs, eller Spångaberg som det heter.
Ja.
Det ligger väl på, vilken mark ligger det på? Det
Lindås.
Ja, det var ju på Lindås. Ja. På,
det var det.
Den som bodde där först, det var ju den här, Spånga Johan, men han var, hans far var ju soldat, va?
Ja, det var han, hans far, ja. Men han var liten till växtet så han blev aldrig någon soldat, den här Johan.
Men Johan Spång, alltså den här fadern till den här lille mannen,
ja,
han var väl soldat?
Ja, det var han.
David.
Han var soldat.
Och sen bodde, det har inte varit några före egentligen på det stället.
Han bodde väldigt centralt för Lindåsvägen gick precis förbi tappsteget till stugan och likadant förbi loggen, så det var inget tappställe som låg så centralt som Spångs. För då gick vägen förbi det.
Ja. Den här han var ju som en värld i den här som vi kallar Spånga Johan.
Ja.
Där vi, och så var det ju hans syster Anna, de bodde ju där.
Ja.
uppe. Och den här Johan Spång, han skulle ju vara ner till Landsbro. Och han dog väl där nere vid på backen. Jaha. Vid sjuk.
Jaha. Och han låg och snart vi kom ner med han. De skjutsade ner honom till Tilda Svanberg.
Ja,
ja. Hand om han.
Ja.
Och det var den här John Svan, eller Kalle Svan, vi var ju, de kom också med på dagen en gång. Då skulle vi åka kring Lindåsa trappor.
Mm-hmm.
Där borta då, vi har tittat på Spång sten.
Jaha.
Och det som man sa det, att jag visste ju, det var ju Spång, det var ju Henrik och Antonas Spång, det var deras morfar.
Jaha,
ja, det var. Det var ju Johanna, det var ju Spångs dotter.
Ja,
han i Sjöbäck. Och då så, när de kom ner med honom och sa det att det var en, han var ju så liten så, det var en han tog var i fången som är barnunge.
Jaha,
du. Och valt honom.
Jaha. Mm. Jo, han var mycket känslaktig och hjälpte till på gårdarna. Vid höbärgningen där började de ju efter midsommarhelgen och sen höll de ju på en och en halv månad. Då var han med och sen vid tröskningen på hösten, han skulle alltid köra oxar eller hästar vid tröskverksvandringen. Och hade de liggande vandringen så låg ju axeln där på marken och det hade han svårt för han var så liten till växten att komma ut. Men de skyldrat på att han hade för långt gote. Sen det är från att han kom ur.
Ja, så han jobbade lite på ställen, Spånga Johan.
Ja, jajamensan.
Så han, jag trodde han var där, för jag vet ändå in. Men han hade varit så, för jag vet, jag frågade far en gång. Var de levde då?
Ja.
Ja, så alltså, far där, han levde på fattighjälp ifrån det han föddes och till han dog, sa far.
Ja, det gjorde han.
Så de hade lite fattighjälp där borta?
Ja, det hade de lite.
Ja, ja. Men han sa därpå att han levde på fattighjälp ifrån han föddes och till han dog.
Ja.
Det blev väl inga större förtjänster om han gick bort någon dag ibland.
Nej, det förslog ju inte så mycket.
Men så han gick och arbetade på slott och så?
Ja, då han var mycket hemma. Och han kom rätt regelbundet och köpte mjölk till hemma och då skulle han alltid ha i den palmnackan och titta i den, för det hade han ingen själv. Och då så fyllde han med tummen så här, för far skrev alltid upp i palmnackan när han lite kyss med någon ko. Tittade han så räknade han på fingrarna, då visste han när han fick pannkaka.
Ja, det är rätt bra historia om från en gången tid.
Ja.
Själva gårdarna i Lindås, vet du hur länge de har varit i släkt och tillbaka i tiden?
Ja, enligt vad jag hört så ska det vara i början på 1700-talet. Då var det ett alltihop, så då var det ju en stor gård och han hade två söner. Och hade de inget tava till dem så var det inget annat än de fick fara till Amerika. Det var då han delade gården mitt i tur och de fick hälften var. Det är därför de har byggt husen nära en tede hemma. Sen fick den bonden två söner och delade han den halvdelen mitt i tur. Och de byggde hus här uppe där Lilja bodde. Han hade ju också varit knäckt och bott i Stanola från början, Lilja. Men sen gifte han sig med Södlins syster och flyttade upp dit. Hon hade väl varit ute och haft plats och kom hem och fick en flicka. Och det sa de på den tiden att hade de ett oäkta barn så var det inget annat än de fick ta en knäktarslase. Och det var inte det sämsta, för det var ju rejält och bra folk en knäkt.
Ja, och de jag hade inte för så dåligt.
Knäktarna var ju
mer än ett tapare.
de regnade, alltså det var ju knektarna var ju egentligen de enda som hade pengar.
Ja.
För de fick ju dels av diotopen och det de kunde ta in det och sen fick de ju kontantlön av kronan.
Ja,
inte
visst.
Mycket men det var i alla fall.
Så,
ja,
ja. Men, ja, knektarna, de hade ett väldigt bra ställ för det första. Så var det ju inte många som hade några kontanter då, men de var aldrig utan pengar. Och sen hade de ju torpstället. Och när de var inne på regementet och tjänstgjorde där, så var rotebönor skyldiga till att köra hem vid och köra jorden och hjälpa soldatänkan där. Så hon var inte ensam, utan då skulle de träda dit och hjälpa henne, för han tjänade ju soldat för roten ju. Så de har rätt bra, knäktarna.
Ja. Nej. Ja, Peterstorp, det ligger ju på Bohusstadsmarken.
Jaha,
det
är ju Bohusstads skattegård.
Känner till det.
Jaha. Den sista som bodde där, han var skomakare. Byskomakare, han gick i byarna och lagade skor och han gjorde nya skor efter måttagningen, gjorde väldigt fina skor eller pjäxor. Han hette Algot Johansson. Och de hade två flickor som for till Amerika. Och de kom hem och köpte ett hus i Åseda uppe i Käxholmtiden som de skulle ha. Och bo i, så de fick flytta in, både Ida och Algot. Och sen har det väl inte bott några stadigt där, utan det har varit tillfälligt.
Ja, men vem som odlade upp att det hade bott där, var det utav dina släktingar, Elis?
Du påstår att det var Petterna och Dahl som odlade upp.
Ja.
Men du påstår att man inte står där det och att han hade kontrakt på att det vet jag.
Ja.
Han hade kontrakt, polislig kontrakt. Och det var er systers och fars mor som bodde där.
Ja.
Men ni får ta Amerika sen.
Ja, så.
Ja, det gjorde jag.
De utvandrade.
Ja, det gjorde jag. Men efter vad det är, står det sådär klart på boken, så står det att det är mycket stora stället är mycket äldre. Så det är, men det är ju så många krav som de har fått fel. De har placerat fel folk och fel krav. Och så har gjort det, för det vet jag var Olle Sörlin som pratade om, det var i något krav på Flygbok. Det står det att det hade blivit öden en gång i början på 1800-talet. Men bevisligt var att det hade bott folk där för långt fram på 1900-talet.
Ja, det förekommer nog där vid.
Ja, det var lite felaktigheter på en del ställen.
Ja, det var placerade folket fel.
Ja, det gjorde ju.
Och några tar på Pantlund, där har du ju placerat dem fel, tycker han.
Ja.
Den sista som det var auktion där, och det var ju en som hade varit och hushållat hos Ture Lönngren. Jag vet, hon var där och köpte några grejer. Bodde...
Var han bodde i Galtabäck?
Ja, det var väl... ja, han...
Han bodde i Galtabäck ett tag.
Ja, det gjorde ju Ture, flyttade ju dit
ja.
Sen. Men jag vet att det var en auktion där uppe.
Jaha.
Men Mörsjödal då, det känner du väl till, Elis?
Ja, det är väl då, och började väl odla någon gång i början på, i vete på 1800-talet.
Ja. Och det var utav din...
Ja, det var fars morfar.
Jaha, det var han som började det första.
Ja, det var det första som började odla vid.
Ja, och det ligger ju på Skruv Södergårdsmark, ja.
Jaha, det gör det.
Därvid.
Ja.
Och din farfar, när övertog han det, vet du det ungefär?
Det vet jag inte, men det måste varit någon gång på... Ja... 1870 eller 80, någon gång där. Men jag skulle ta på något.
Och sen var det ju din far som hade att...
Ja.
Och där bodde de till... Ja, omkring... Ja,
var det 47 du flyttade det?
Ja, 47 eller 48?
48 måste det vara.
Ja.
För vi byggde pensionärshemmet i Klarström då.
Jaha, det stämmer.
Det byggdes där, det blev klart då.
48 var det nog.
Ja. Så det är väl... Och sen har ni haft det som sommarställe.
Jaha.
Ja. Vi har talat om Ture Lönngren och det var ett människoöde som jag kanske ska berätta lite om. Hans far hade en gård i Boestad. Den som Sven-Erik Svensson har idag, den ligger ju närmast mot Örsjöbodshållet. Och den sålde han senare till Nottbäcks kommun. Men Ture, han arbetade ju hemma och han körde ved ner till Klavreström. För det var särskilt bostadbönderna lämnade mycket ved till skolan. Och Ture hade en häst som hade varit med om en trafikolycka. Det hade varit marknad i Vetlanda och ett skjuts ifrån Solberga. De kallade ju honom för Solberga Hedning. Han hade ju hästen och skulle köra hem ifrån Vetlanda. När han kom vid Bäckseda går ju vägen och tog ett parallellt. Och han var väl inte nykter, utan han var glad i hatten och satte fart på hästen och skulle hinna över järnvägsövergången. Hästen, han klarade sig, för loket klippte av precis skacklarna. Men det var väl tre man som dödades, och jag vet att det kom på radio samma kväll om den här olyckan. Ture, han var ju lite, som de säger, mindre bemedlad i huvudet. Och det var synd om honom, för han kunde inte ta reda på och vara på sig själv riktigt. Han körde förbi med vedlassen här och med byxorna. De var sönderslitna över knäna och på vintern, och de bara benen syntes ju. Men efter det hans far hade sålt gården så flyttade de till Lindås, Nya Torp där uppe. Och Ture, han hade ju inget särskilt arbete, men gick lite hos bönderna och hjälpte till. Sen blev hans far sjuk och vi var och skottade snö på vägen. Det var en kall vinterdag. Då kommer Oskar Abrahamsson i Lindås och kör ner med kälka, och han har en långhäck på kälkarna och Ture åker med ner. De ska ner till Försters som har begravningsbyrå för att hämta en kista. Hans far var ju död. Och när vi kom hem efter några timmar väl det, så satt Oskar och körde längst fram och kistan vi ställt på långhäcken, och där satt Ture ovanpå. Och vi talade med honom och vet han var ledsen för att hans far hade dött. När de kom upp till Nya Torp och så skulle de gå in där, då levde Lönngren. Det var så han hade ju varit sjuk längre, och vid klockan femtiden på morgonen så kom Ture. Han hade ju själv konstaterat att hans far hade slutat till Oskar borta i loggon och bad honom att han skulle köra och hämta en kista. Oskar han bad ju Ture att komma in så han fick mat. Och det röjde ju lite för han skulle göra jordning med djuren och sedan åkte de. Men det var inget annat att göra. De fick ta och gömma kistan under loggon några dagar, men så dog ju Lönngren. Sen bodde Ture där ensam och han hade väl inte så lätt för att sköta sig. Och det sades ju i alla fall, jag har själv inte sett det, men det gick ju det talet att en råtta hade varit och ynglat i sängen och hade unga uppe där i huvudkudden när det var några som kom dit och plockade dem och vände på det där så fick de se de här råttungarna. En gång så hade han tagit och askan ur spisen och så hade han gått och hällt ut det på ytterdasset. Det stod ju ett 20-tal meter ifrån huset. När Oskar Abrahamsson sen gick ut, det var på en vintermorgon, det är tidigt på morgon, då fick han ju se ett ljussken där borta och han skyndade ju bort till Nya Torp. Men det var ingen fara med huset. Det var dasset som hade aldrig varit glöder i askan, så det var det som stod i ljusan låga. Sen flyttade ju Ture upp till Nylund heter det, mellan Rånghult och Grönskog och bodde där ett tag. Det var samtidigt som Edith Olsson där i Grönskog bodde med sin mor. Där fadern var ju redan död då. Och hans frillan hade börjat att komma dit och friade med henne. Och Ture och hans, det blev ju jämt som lite tvekamp med dem emellan, för båda så var de ju glada åt Edith. Och en gång när Ture gick in i jordkällan där vid Nylund, då gick Ernst dit och stängde dörren och stängde in honom där så han inte kom ut. Men som väl var så var det några andra människor som kom och passerade förbi där en tid efter, så de släppte ut Ture. Så han var ju då i liv och klarade sig undan. Därefter flyttade han ut till Galtabäck på ett ställe, köpte ett ställe där, för han hade ju pengar efter sin far som han hade fått när han sålde gården. Och det var ju vissa affärer som de kom i. Andra ville köpa huset av honom där. Och han ägde nog också Nylund där uppe. Och Ture hade sålt sina gårdade torpställen till lite tvivelaktiga personer och det var skrivet kontrakt. Erik Lind, han var ju fjärdingsman och förmyndare för Ture. För Ture han hade blivit omyndigförklarad. Och så kom Ture och bad Erik om råd, för han hade ju börjat att förstå att han hade blivit lurad. Och nu skulle de här köparna komma dit. Och Erik Lindan hade ju en arrestlokal där nere. Och där låste han in Ture. Sen kom de ära som hade köpt hans fastigheter och menar om att de var ägare till det och det var klart så de ville betala. Då bad Erik att han skulle få se kontraktet och när han fick se kontraktet så tog han det och rev det i bitar så förklarade han det att det är jag som är förmyndare för Ture, det är det ogiltigt. Så Ture han fick ju sälja det sen till på andra ställen och fick ut bättre med Erik Linds hjälp. Niatorp revs 1957. Spånga Johan eller Skruva Knikt som han också kallades. Hans syster var Anna. Hon hade varit gift med Knikten's Spång. Deras far var Carl Zachrisson som 1824 köpte halva Norrgården och byggde hus där hemma där jag har bott. Men 5 år efter gjorde han konkurs och fick flytta ner.